senast i Kungsbacka sa jag att om vi inte förstår att ormen försöker framställa sitt mörker som ljus, riskerar vi att bedras. Ja, det var ju mycket där Elvor tog upp precis nyss. Det ser ju så bra ut, va? Eller hur? Och det sker i Jesu namn. Och mycket av det som vi idag kallar för just andlig krigföring, det är ju rökridåer, va? Eller Don Quixote, om ni kan den sagan. Och han arbetar ju med olika knep och läror just för att vi ska ha högre tankar om oss själva än vi bör, säger Paulus i Romarbrevet bland annat. Andra test 2 ser det ju, och jag undrar om inte det är det som händer, att det är hans ljus som ser ut som mörker som just nu upphöjer sig i Guds hus. Ser ni det? Det är alltså Satans mörker som han framställer som ljus som upphöjer sig i Guds hus. Det är precis det vi ser. Och inte ens när vi blir troende så försvinner ju den här skadan som vi en gång har fått, va? Och Johannes, första Johannesbrevet säger ju det. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Vi har alltså mörker, va? Men Gud förlåter oss våra synder, va? Och så renar han oss. Men vi blir inte fullkomliga först den dagen basunen ljuder och vi blir förvandlade. Va? Då ska vi se honom precis som han är, som Elvor sa. Så vi får dras med det här. Ja, och lite sjukdomar här och lite här. Va? För vi lever i en förgänglig värld. Vi måste förstå det här. Alltså, att det är bara så här. Och det tycker jag är underbart, för då är det ju inte fel på oss. Jag är lite ont i höften ibland och lite ont i knät och så här, va. Jag anstränger mig inte liksom genom tron och försöka få bort det här, för jag tror inte det går. Men Gud är med. Mörker i Bibeln, det är ju någonting som beskriver just syndens konsekvens. Och mycket av det här att han framställer just sitt mörker som ljus, det kan du se i Matteus 7 till exempel. I våra ögon så ser väl nog det här väldigt bra ut, va? Men Jesus säger något helt annorlunda där. Och det finns ju några församlingar i Uppenbarelseboken också där det ser väldigt bra ut. Jag tänker på församlingen i Sardes. Där säger han ju då att det är världens drag här, där verkar Gud. Men så säger Jesus, det är stendött. Så vi ser att vi kan se på samma sak på olika sätt. Och för att inte prata om Laodicea som berömdes av sina oerhörda andliga tillgångar och så. Jesus säger att ni är utfattiga, ni behöver komma till mig och byta bort skräpet mot riktigt. Så det är ju ljuset alltså som framställer sig som mörker, han menar det. Och hur svårt är inte det här? Alltså, om inte Jesus får upplysa oss i våra hjärtan så förstår vi överhuvudtaget inte det här. Så nära är det alltså. Hebreerbrevet 3:12 så står det så här då. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Kom ihåg ordet levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen förhärdas genom syndens makt eller mörkret, va? Mörkret att bedra, står det till och med där. Så om vi inte står under strålkastarskenet och har relation med levande Gud. Och jag tänkte just på det här, det står levande Gud här. Och sen lite senare i nästa kapitel i Hebreerbrevet 4:12 så står det levande ord. Står det där. Och det här är faktiskt en kuslig tanke, men kommer ni ihåg vad ormen sa? Han sa att vi skulle bli som Gud med kunskap om gott och ont. Och mörkret har en tendens att vi tror att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. När jag tar emot Jesus i mitt hjärta, då börjar ju faktiskt en väg och en kamp. Jag måste var dag ta på mig mitt kors och följa honom. Varför det? Jo, annars riskerar jag att mörkret tar över. Så Ja. Lägg märke till ordet ja, min herre och min gud. Det är ju mycket ofta förekommande, va? I Bibeln. Min herre och min gud, just den här kombinationen. Och det innebär ju att han både är min kung och min domare. För Gud på det hebreiska tankesättet betyder ju domare. Eller avskiljare. Avskiljare av vad? Ja, det som är mörker och ljus, va? Det handlar ju om en domare. Det handlar om att stå under en lampas sken också. Huset på jorden i Matteus 7 är alltså byggt av en visdom som ser ut som ljus men är mörker. Men en sak som är viktig att vi tar upp, det är att den här visdomen, den gör skillnad på människor. Och det ser du i Jakob 2:1 och Jakob 2:9. Den bedömer alltså människor att du är värdefull och du är mindre värdefull. Och så kan du läsa om den visdomen i Jakobsbrevets 3 kapitel, vers 14-16. Där står det att den är själisk, jordisk och demonisk. Då är det mörkret, va? Eller hur? Och de vill ju också bygga ett hus, va? Jesus vill bygga ett hus, men det vill mörkret också. Han vill kopiera Guds plan. Därför är det viktigt att vi får himmelrikets nycklar från Gud. Och det är den visdomen som kommer ner från ovan. I Jakobsbrevet 3:17-18 så står det om visdomen som kommer ner från ovan. Och det måste ju vara samma sak som himmelrikets nycklar. Det är alltså en förmåga som kommer från Gud att vi har och ser skillnaden mellan ljus och mörker. Men den här visdomen är också relaterad till korset. Vi kan bara få den visdomen. Vad sa du förut, Elvor, att det var visdom, va? Kors. Ja. Ja, därför är det ju korset är knutet till den här visdomen. Gud måste alltså få en öppen dörr även in i våra hjärtan för att vi ska få det här ljuset så att vi förstår. Och då förstår jag ju varför han står framför dörren och knackar Laodicea, va? Knack, knack, knack. Han måste ju komma in med ljuset så att vi ser skillnaden med ljus och mörker. För det gör de ju inte tydligen då. Och så står det ju då att vi har en levande Gud och han har levande ord. Guds ord är levande och verksamt. Jag brukar berätta för er att när Gud talar till mig genom drömmar så är det liksom ordet som jag drömmer. En bibelvers som blir levande. Snacka om levande ord. Levande Gud ger levande ord. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ, andeled och märg. Och är en domare. Domare, åtskiljare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad som är ljus och vad som är mörker. Va? Himmelrikets nycklar är alltså samma sak som det här ljuset. Se skillnaden på ljus och mörker. Ingenting eller inget är skapat för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars för det ljus som vi får givetvis. Han kräver inte mer än det ljus som vi får. Och det här har ju med andligt ledarskap att göra. Ja, för om inte detta här sker i våra hjärtan kommer vi att bli blinda ledare för de blinda. Eller hur? Om inte Gud får komma in och öppna våra hjärtan, lysa upp våra hjärtan så vi kan sprida skenet till andra, då kommer vi att bli blinda ledare. Och vad sa Jesus om dem? De hamnar i en grop, va? Och i Ordspråksboken står det att skökan är en djup grop. Det mesta av den andliga ledarskapsträning, och jag lovar er, jag har hört timmar, hundratals timmar av den här undervisningen, bara för att analysera vad man säger idag. Och jag kan se att det är mörker. Hur kan du veta det då, Janne? Jo, för att det saknas kors. Det finns inget kors där det är mörker. Det finns inget kors. Vägen till visdom från ovan, om du ska ha någonting av Gud så går det alltid genom ett kors. Det är vägen. Det är totalt omöjligt att träda fram som en andlig ledare utan kors. Och om dörren har öppnats till ditt hjärta och ljuset har lyst in där, då vill du gärna prata om den visdomen, va? Till andra. Och då handlar det om kors. Du kan aldrig öppna andras ögon om du inte själv har fått dina egna ögon öppnade. Och nu ska vi ta ett exempel. Det här är intressant. Att samla in pengar och hjälpa fattiga, det kan vi ju alla göra, va? Eller hur? Det är ju inget svårt, det är bara att dra igång. Liksom. Och det kan vi göra utan att egentligen att Herren är Herre över våra liv överhuvudtaget, så kan vi göra det. Att samlas på stora arenor för att det är liksom ropa Jesu namn och manifestera krafter och så här, det kan vi också göra utan att Jesus egentligen blir Herre i våra liv. Eller hur? Det här bedömer ju de flesta vara ljus. Och om vi fastnar i det här tankesättet, då fastnar vi i det att då kan ju Gud sätta upp sitt rike genom oss på jorden. Nu ska ni få se vad Gud talade till mig om en morgon som jag aldrig har sett förut. Bibeln säger att det vi kan göra själva aldrig är nåd. För nåd är vad Gud gör. Eller hur? Det Gud gör är nåd. Det vi gör är kött. Sven Reichman sa en gång så här: ljus är nåd och mörker är egen kraft och det orsakar förakt. Intressant, va? Upphöjer oss själva alltså. Det är alltså ljuset först och så kommer gärningarna sen. Har ni tänkt på det här? Vad är det största budet? Det var det Herren talade till mig. Vad är det största budet? Ni vet, han frågar ju en rik man. Vad är det största budet? Jo, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din kraft och hela ditt förstånd. Med andra ord, du ska öppna dörren till ditt hjärta och låta Herren din Guds överbevisande ljus få lysa rakt in i ditt hjärta. Då kommer du att böja dina knän och Jesus blir Herre. Och han kommer att tala om för dig precis vart du ska gå och precis vad du ska göra. Är det inte så? Jo, det är det som är agape. Det underordnas en kung. Och det gör du bara genom ljus. Ljus. Sen kommer och du ska älska din nästa som dig själv. Mörker är att vända det tvärtom. Gärningarna först för att. Du kan inte göra gärningarna först för att få något av Gud, för det är totalt omöjligt. Då är det ju inte nåd. Nej. Förstår ni? Vi måste kapitulera framför korsets fot om vi ska komma in i vår kallelse, för det är bara nåd, va? Paulus berättar ju att det är Guds nåd som har fört honom. Att dels att han är den han är, men dels också hela sin ledning, vart han åkte, vad han gjorde och allt det här. Han säger att det är nåd. Ljuset först, sen gärningarna. Och det här kan du även se i Johannes 3, va? Och sen kan du se det i andra Samuelsboken 2:28-29. Tänk nu, levande Gud, levande ord. Annars kommer du in på Kains väg. Grundlägga, få att växa upp, för egen ära betyder ju hans namn. Johannes 3:19 står det så här då. Tänk efter nu. Ljuset först, gärningarna sen. Och detta är domen, eller detta är Gud. Ljuset kom in i världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Men det var inte det nattsvarta mörkret som vi tror att det är, utan det är ju det mörkret som ser ut som ljus mer än det rena ljuset. Är du med? Vi älskar att göra gärningar som såg ut som det var Gud bakom, för att vi ska berömma oss själva. Det menas. Och därför kommer vi inte till ljuset, för att gärningarna inte ska avslöjas. De gärningar som ser ut som om det vore Gud fast det är mörker. Hör du med? Det får en helt annan betydelse om du ser det så här. Men den som lyder sanningen avtäckt realitet, va? Vem Gud är och sen vem du är. Alltså det Petrus, Jesus pratar med Petrus om. Både vid stranden och när han säger du är Petrus, den levande. Ja, först säger ju vad heter Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. För han hade fått ljus ifrån himlen. Och så säger Jesus till honom, ja du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga. Han har fått ljus. Och vad byggstenen sen ska sättas på den klippan, det är ju inte upp till Petrus, det är upp till Jesus. Det är så fantastisk vila i att förstå det här. Det innebär att din uppgift, det är att öppna hjärtat för Jesus. Så tar han dig sen, formar dig som en byggsten och sätter dig där han vill. Eller? Vilken vila! Du behöver bara sköta din relation så tar han hand om resten. Du behöver inte gå till någon apostel och han tar dig som en lekboll eller vad ska jag säga, som en byggkloss och sätter in i sitt apostlabygge. Det är ju där i Efesierbrevet 4. Det är ju den manipulationen många går på nu. De tror att apostlarna bygger församlingen på fel grund. Eller? Det är mörker. Herren Gud kom med ljuset, hans rike är ljus. Därför ska vi, det här är samma sak som jag sa förut, söka Guds rike först och det andra sen. Nu får vi rätt perspektiv. Här gäller det att se vad som är vår första prioritering. Herren måste först lysa upp vårt hjärta, sen sker allt det andra automatiskt. Annars blir det Paulus varnar, första Korinthierbrevet 1 för. För att om vi bestämmer våra gärningar så kommer vi att lysa. Och det är precis vad Satan vill. Det är därför det står att många ska komma i mitt namn och göra massa saker. Mörker. Eller? Ja. Men det ser ju ljust ut. Ja, det är mörker i alla fall. Jag sa förut att i Eden sa vi ju, eller ormen sa att vi skulle bli som Gud. Det betyder ju domare, ja. Med kunskap om gott och ont. Om vi fortfarande drivs av detta, hur ska vi då kunna agape Herren vår Gud av hela vårt hjärta? Gud som är en domare som skiljer ljuset från mörkret. Och det är det här Paulus sen, hela Korinthierbrevet egentligen kan man säga, handlar om samma kamp som vi ser idag i våra församlingar. För det är precis samma läror som kommer in igen. Och det är kampen mot de nya apostlarna, deras nya bygge, deras nya grund. Och så är det det som är byggt på klippan, vi kapitulerar, ljuset kommer in i oss, han tar oss och sätter oss där han vill. Det är precis samma grejer som Paulus kämpade med. Ty Gud som sa det ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken till vem? Vår nästa! Eller hur? Ja. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Sen din nästa som du själv. Vi är alltså som diamanter, va? Eller hur? Diamanter reflekterar ljus. Om den är slipad på rätt sätt så blir det underbara. Och i Malaki står det att när Jesus kommer ska han hämta sina juveler. Det är de som återspeglar Herrens härlighet, va? Apostlagärningarna 26. Det här är Paulus kallelse. Ty Gud som sa det. Domaren, du ska öppna deras ögon, deras sinnen, deras hjärtan, va? Så att de vänder sig från mörkret till ljus. från Satans makt. Det står det exosia som betyder tilldelad auktoritet. Tilldelad auktoritet. Till Gud, ja, domaren. Så skall vi på genom tron på mig eller på Herren då få syndernas förlåtelse och en arvslott bland dem som är helgade, avskilda för Herren. Som reflekterar Herrens ljus i andra då. Och det är det här som gör att Satan idag har till synes ganska stor framgång på att infiltrera. För vi ser det mörker lätt som förnedrar alkoholism, narkotika, våld och brott med mera. Det mörkret är jättelätt att se. Men vi ser inte när han kommer som ljusets ängel och i Jesu namn bedrar. Och det här är ju, de här två sakerna är faktiskt, kommer från samma rot, synd. Och i Romarbrevet 11 så står det om höga tankar. Och det är det han vill, va? Han vill ju upphöja sig i Guds hus, över Guds tron. Och det är det de gör genom apostlarna varje dag. Titta vad de lär, ska du få se. Det här Paulus, han kan ju slänga sig i väggen jämfört med vad de här lär. Det här är höga tankar. Precis vad djävulen vill. Tredje Mosebok 26 och 9. Kommer de ljuset igen här. Och jag ska vända mig till er. Här står det mitt ansikte. Jag ska vända mitt ansikte. Det var ju ljus, eller hur? Och göra er fruktsamma och föröka er. Växa upp och bära mycket frukt. Och jag ska upprätthålla eller fullborda mitt förbund med er. Gammal gröda som har legat inne länge ska ni ha att äta. Men ni ska skaffas undan den för det gamla för det nya som kommer. Och jag ska resa upp min boning mitt bland er eller mitt i er. Jag ska inte avvisa er eller kasta er ut. Nej, jag ska vandra mitt bland er och vara er Gud. Och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren er Gud som förde ut er ur Egyptens land för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brytit sönder oket och låtit er få gå med upprätt huvud. Gud handlar, har jag delat upp lite så här, Gud handlar och som resultat för att man enklare ska se. Tredje Mosebok 26, 9. Jag ska vända mitt ansikte till er. Här har vi ju då Gud som sa, det var det ljus. Har du här, va? Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Resultatet då. Paulus tar ju det här. Andra Korinthierbrevet 3. Herren är anden och där Herrens ande är det frihet. Från slaveri. Ja. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar eller reflekterar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Så när vi öppnar dörren och Gud lyser in och du börjar vittna för andra, och sker nu en mäktig förvandling. Mäktig förvandling. Den som får se ljuset från Herrens ansikte alltså växer till och bär mycket frukt. När överste prästen hade varit inne och gjort sin tjänst på den stora försoningsdagen och stängt djurblod på nådastolen skulle han komma ut och välsigna folket. Alla var glada och jublande när de fick se hans ansikte igen. För det här var ju beviset då att Gud hade tagit emot folkets offer. Först såg man honom inte. Men sen såg man honom och då jublar de när de fick se hans ansikte. Jesus Kristus, vår överste präst, sa ju exakt likadant. De skulle bli överlyckliga när de såg hans ansikte igen. Och då skulle glädjen vara evig. Då skulle vi alltså få ett bevis på att Gud hade tagit emot offret. Guds eget ansikte, Jesus Kristus, skulle gå in i det himmelska tabernaklet och betala med sitt eget blod för våra synder. Han skulle sätta sig där på faderns högra sida, både som kung och som präst, och så skulle han sända oss den helige ande. Kommer ni ihåg att Jesus sa så här, det här är häftigt, för det är ju det här han pekar på. En kort tid och ni ser mig inte. Och sen en kort tid och ni får se mig igen, så är det ju här han menar, va? Johannes 16 och 13. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som komma skall. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Nu kommer det. En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid ni kommer att se mig igen. Han går in med sitt blod, va? Och så försonar han alla synderna, va? Och så kommer han igen i den helige ande, va? Eller hur? Och vi får ju faktiskt i anden se honom igen. Fast vi ser honom ju inte med våra bokstavliga ögon. Men vi vet i våra hjärtan att Jesus lever, va? Och då kan vi jubla. För det är ju det vittnesbördet att du är frälst. Sanningens ande, det är avtäckande realitet. Och här står det att han ska föra dig och mig in i ett fullt avtäckande. Och då innebär ju det, förstår du, att du ska få se Gud, va? Han ska ju avtäcka sitt ansikte och ljuset öka, va? Men han vill ju att ditt täckelse också ska avtäckas. Du ska öppna din hjärtas dörr. Därför sker det ju en avtäckelse här också först. Så att ljuset kommer in, eller hur? Och ibland är inte det så roligt. Vi får se vad som finns i våra hjärtan. Och då kommer det något som heter både gudsfruktan, ödmjukhet, men kommer också tacksamhet. Tacksamhet. Jag vet vem jag är. Men Gud ger mig nåd. Det är tacksamhet. Jag vet vad jag egentligen förtjänar att hamna. Men Gud dömer mig inte. Han ger mig nåd. Det är underbart. Zakaria 6:12 står det så här. Och du ska säga till honom, så säger Herren Sebaot. Se, där är en man som kallas telningen. Då vet vi vem det var. Det är Jesus. Under honom skall det gro. Vad pratar han nu? Han pratar om en åkerfält kanske, eller en trädgård där det ska växa frukter som bär jättefin frukt. Och han ska bygga Herrens tempel. Jaha. Ja, han ska bygga upp Herrens tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron som och regera. En präst ska han vara på sin tron och fridens rådslag ska vara mellan de båda. Här ser vi att han är både kung och präst på en gång. Och sen har han en trädgård på jorden. Och han har ett hus. Ja. Herrens ansikte, alltså Jesus Kristus, är både kung och präst. Han både välsignar och regerar på en gång. Här beskrivs hans verk som både ett åkerfält som växer upp, men också som en byggnad eller ett tempel som byggs upp. Kom ihåg, vem är han? Han är huvudet, va? Och i Efesierbrevet 4 så står det ju talas om att vi ska växa upp till huvudet. Är du med? Nu förvrider apostlarna lite det här. De för över uppgiften på sig själva. Att de ska... Ja, ni förstår. Det är jätteintressant att studera vad Nar säger. Jag tror att det här är andra test 2 vi ser. Ljuset från Satan som bedrar och upphöjer sig själv i Guds hus. Det är precis vad du ser. Och det ska ske först, säger Jesus. Innan han kommer. Det är väldigt intressant. Ett åkerfält som växer eller en byggnad. I första Korinthierbrevet 3:19, när han tar upp samma läror som man har idag, så säger han att vi är en tempel som Elbert tog upp, men vi har också ett åkerfält. Var hämtar han den profetian om? Här hämtar han den. Han är trädgårdsmästaren, alltså, som ser till att det blir rätt grödor, men han är också uppbyggaren av sitt eget hus. Trädgårdsarbetare, Det var ju Paulus också. Han gick och knäppte loss massa grejer där. Hur bygger då Gud sitt tempel? Hur får Gud växten att producera frukt? Det finns bara ett sätt. Och detta, kära älskade vänner, det här är andligt ledarskap. Vi måste ju vandra i ande, va? Så uppbyggnaden av församlingen och Guds rike sker när du följer anden in i hela sanningen. Så jag tar det en gång till. Uppbyggnaden av församlingen och Guds rike sker i ditt liv när du följer anden in i hela sanningen. Hela sanningen om Gud, men också hela sanningen om dig själv då, först och främst. Ja, Johannes 16, 13-16 kan du läsa. Guds nåd handlar då del 2. Fullborda mitt förbund med er, står det där. Resultatet av det. Guds finger skrev på stentavlor 10 Guds bud. Guds andes ljus i Nya testamentet förmedlar sanningen på ett överbevisande sätt rakt in i våra hjärtan. När lagen gavs på Sinai berg dog 3000 män. När andens överbevisande kraft kom på Sions berg på pingstdagen blev 3000 frälsta. Han skrev med anden i Guds finger på människors hjärtan. Och de kände bara så här. Ah, överbevisning. Det här är väckelse. Det är det som sker när äkta väckelse kommer. Mose förde instruktion och bokstav till folket. Och det medförde död. Men Jesus förde nåd och sanning rakt in i hjärtat. Och det ger liv. Hur behandlar vi nu ljuset som kommer till oss? Ja, det är frågan. Om vi tar emot det blir vi Guds barn. Och Paulus säger att vi blir ljusets barn också i första test 5. Guds nåd handlar 3. Det kommer en tillväxt så snabbt att det kommer att få äta både säd från gamla förrådet samtidigt som skörden kommer in i det nya. Nu är det tillväxt i åkerlandet, får jag lov att säga. Och resultatet då? Matteus 13:52. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som blivit en himmelrikets lärjunge likt en man som ur sitt förråd hämtar både gammalt och nytt. Kaino står det här, så att han hämtar det gamla testamentet i nytt ljus. Och det är precis vad jag gör här. Jag hämtar gamla testamentet i nytt ljus, i Kristi ljus. Och så delar jag ut. Det här är evangelium. Gamla testamentet i Jesu ljus. Evangeliet alltså. Gud handlar 4. Jag ska resa upp mitt tabernakel mitt ibland er. Och jag ska inte kasta ut er. Jaha. Det är inte det Jesus säger också, va? Mishkan står det här. Och det kan betyda mötesplats också. Det ser du i första krönikeboken 6:31-32. Och ordet blev kött och tabernaklade mitt ibland oss, står det. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av sin far. Och han var full av nåd och sanning. Det är underbart. Det är Jesus, va? Vilken mötesplats mellan människa och Gud. Därför måste Jesus vara 100% människa och 100% Gud. För i honom möts vi. Människa och Gud. I Kristus. Här ser du att tabernaklet är en bild mellan mötesplatsen mellan människa och Gud. Men en bild på människosonen som iklädde sig i mänsklig gestalt. Och det är härifrån Paulus i första hand hämtar sin benämning i Kristus. Han älskar ju den benämningen. Tänk i Kristus, då menar han, här kan vi mötas och ha gemenskap med Gud i Kristus. Resultat 4. Tack vare den här boningen i Kristus Jesus så kan Gud ta emot oss. När Jesus fullbordade sin tjänst som det fullbordade tabernaklet rämnade förlåten. Nu har Jesus upprättat en ny mötesplats i sig själv och det är genom den helige ande. Hebreerbrevet 9. Men nu har Kristus kommit som en överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer. Det vill säga det som inte tillhör den här skapelsen. gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockar och kalvas blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och det är, vi sitter här i Jesus, alltså det är fantastiskt. Och vi kan umgås med Gud ansikte mot ansikte utan att han slår ihjäl oss, tack vare Jesus. Visst är det härligt? Hans vrede har vänts bort ifrån oss och han räknar inte vår synd. Han förlåter oss synderna, men han räknar inte att vi fortfarande är syndare. Och det är nåd. Det är häftigt. Han erbjuder oss frimodigt att komma in i den relationen. Och kom ihåg nu med kasta ut. Johannes 6:37. Alla som fadern ger till mig, som kommer in i mitt tabernakel, säger Jesus alltså. Och den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut. Så han hänvisar ju på den här versen här då. Hebreerbrevet 4, då vi nu har en så stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som är frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och sen stod det då, Guds nåd handlar 5. Jag ska vandra i mitten av er, in the midst of you. Ja, Kristus bor i oss, va? Jag ska vara er Gud, vad var det nu? Åtskiljare, va? Jag ska vara er Gud. Åtskiljare av vad? Ljus och mörker. Det är frälsning, förstår du? Det är helgelse. Det är det som är frälsning. Det är att du får se i ditt liv vad som är ljus och vad som är mörker. Vad blir det? Jo, det blir en väg, eller hur? Det blir en väg. Om du får se vad som är ljus och mörker, då får du ju se vägen du ska vandra på. Gud kommer ner med sin lykta och lyser upp en väg. Ska vi se. Guds nåd handlar 6, tar vi då. Jag, Herren är Gud som förde er ut ur Egyptens slaveri. Jag har brutit sönder ert ok och jag har låtit er upprättas. Det står gå med raka ryggar. Där var det ju så att de gick med böjda ryggar under väldiga laster. Bördor, va? Men Jesus, han pratar här om en fullständig befrielse. Jag tog ju upp det här för några veckor eller några månader sedan, va? Om dolus. Då är det ju så här att antingen är du slav i Egypten eller också är du slav hos Jesus. Det finns liksom ingen mellanskillnad. You're gonna serve somebody. You're gonna serve somebody. Either the devil or it may be the Lord, but you have to serve somebody, säger Bob Dylan. Och det var ju ganska intressant, va? För att det är precis så som det är. Men vi förstår inte ofta att vi tjänar den andra sidan. Det ser ju så bra ut. Men om Herren är vår Gud, då vet vi snart. Farao symboliserar denna tidsålders Gud. Och vi har ju absolut inget val i livet. Antingen tjänar vi Farao eller också tjänar vi Herren. En dolus är en som har förstått detta under ökenvandringen. Kommer ni ihåg att många ur folket inte förstod detta utan gjorde sig avgudar och ville vända tillbaka till Egypten igen? Hur tokig får man vara? Församlingen som förkastar nåden gör precis på samma sätt. Alla som lever i villfarelse är slavar, andra Petrusbrevet 2, men de tror att de är fria. Den som kommer in i Kristus och förblir där, bor kvar där, han är fri. Herrens tabernakel, mötesplatsen. Den som ville bli en dolus, han får sitt öra genomborrat vid dörren. Han blev då sin herres tjänare för hela livet. Det här är bild på helighet. Vi var skapade för att tillhöra honom. Och vi gick ifrån honom frivilligt. Eller? Ja. Då måste vi också vända tillbaka frivilligt. Jag tänker på den förlorade sonen varje gång jag tänker på det. han stack från sin farsa, han tog ut sitt arv, va? Och sen rasade alltihopa där, och så började han tänka till lite. Ja, ja, det var nog bäst att vara hos farsan ändå. Han var ju god, va? Ser du inte att en bild på Dolus där? Han kommer tillbaka. Och helt plötsligt så har han gått in i huset. Och han har fått en ring och han käkar av det bästa huset har. Och så kommer brorsan, Kain, från åken. Och han tittar på brorsan som festar där inne, han ville inte gå in. Han var slav. Ja, var det min belöning? Var det min belöning? Hur kan han få belöning? Det är ju nåd. Brorsan som var inne i huset och käkade, va? Han levde ju av Guds nåd. Men han blev tvungen att först ödmjukas grundligt. Eller hur? Den som upphöjer sig, högmod går före fall. Men det är ingen som har sagt att bara för att man faller inte kan du bli upprättad, att man kan bli upprättad igen. Det är det här fina i kråksången, va? Psalm 40, du sjunker ner i dyn och ropar, pappa hjälp mig! Och han böjer sig ner, tror du? Och han tar tag i den hand och så rycker han upp det och så sätter han det på klippan. Och så torkar vi av oss och så säger vi tack Herre för vad du har gjort i mitt liv. Men ingen som säger att du inte kan ramla ner igen. Och så börjar vi om, då rycker han upp dig. Jag har sett det här många gånger. Men vi har ett tabernakel vi kan samlas i Kristus Jesus. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Hur gärna vill jag inte att den vore tänd. Nu kommer en gammaltestamentlig hemlighet i nya igen. Gud tänder lamporna på pingstdagen. Från Guds himmelska tabernakel kommer en eld som tänder ljusstaken i det heliga. Och det är församlingens uppgift att kasta skenet på 12 genomborrade kakor som ligger där. Hur ska jag veta idag om det är Guds ljus jag utstrålar eller inte? Det tänds ju eldar överallt. Jo, ljuset från himlen, det landar på altaret. Från altaret tas elden och så tänds mittlampan först. Jag har kommit för att tända ett ljus eller eld på jorden, va? Sen ska mittlampan tända de andra lamporna. Vad är vi? Vi är världens ljus. Vad är vår uppgift? Jo, att lysa på 12 genomborrade kakor. Sprida hans sken. Så nu när du går på konferenser och lyssnar till några som säger sig vara profeter. Vad betyder profet på grekiska? Jo, det kommer av ordet ljus. Gå före och lysa upp en väg. Hur ska jag då veta om det är en rätt profet eller en falsk profet? Ja, det är jättelätt. Lyser han eller hon på kakorna? Förbundets fullhet, va? 12. Och de är genomborrade. Ja, talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men de som är inne i Kristus Jesus, i det sanna ljuset. Eller? Du kan inte vara inne i Kristus om du samtidigt inte har honom som Herre och Gud. Och vad var Gud? Domare. Och i hans ljus ser du ljus. I hans ljus, i domarens ljus ser du ljus. Då förstår du hur du skiljer falska profeter från sanna. Lyser de på kakorna? Ja, hoppas ni fick något att äta i alla fall. Men goda de här kakorna. Annars ropar vi manna. När ljusstaken tändes, vet du, de predikade. De har varit i landet och fått tag i landets säd, eller hur? Folket, de ropar manna. Det betyder, vad är detta? Intressant, va? Så luftet var ju den heliga ande. Och folket som inte hade kommit in stod utanför och ropade om och så. Och ropade om manna. Ja, Herre, vi ber att Det ska komma in ett folk i landet och få uppleva din fullhet, Jesus. Tack Herre att vi får lysa på ditt ord, Jesus. Vad du har gjort för oss, Jesus. Hämta skatter och dela ut till människor. Och de får förstå hur god och underbar du är, Jesus. Du är verkligen värd att lovas och prisas. Och vi kan mötas i ett himmelskt tabernakel, Herre. Där är ingen skillnad på slav eller fri eller på man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Amen.